Ormbarn. En berättelse från Afrika om ett barns och ung kvinnas utsatthet i skuggan av etniska konflikter och krig. Av Sakina Ntibanitesha. Inläst av Malin Römer Brolin Tani för Saga. Prolog. Att kriget bröt ut kändes som en befrielse. Det kanske låter underligt i dina öron, för krig är alltid förfärligt. För mig skulle kriget i mitt hemland Burundi bli en utväg från ständigt lidande och utsatthet. Jag tänkte, nu äntligen ska jag bli skjuten och få dö, bli befriad och få vila i frid. Det liv jag tvingades leva var inte värdigt. Mitt liv var som en förbannelse där min lott var förutbestämd till att lida, bli utnyttjad och ha ständiga bekymmer över sådant som man kan ta för givet. Mat, bostad, familj och vänner. Men det skulle visa sig att kriget inte kom med döden som en befriare, utan det blev värre. Det händer emellanåt att jag funderar över varför just jag överlevde. Skulle jag vara smartare än andra? Nej. Jag tror inte det. Jag tror att det var min uppväxtmiljö och framförallt den modiga kvinna som var min mormor som gav mig de rätta förutsättningarna. Barn gör inte som deras föräldrar säger, utan som de gör, lyder det svenska ordspråket. Det ligger verkligen något bra och tänkvärt i det. Alla barn brukar ha en dröm om framtiden. Min dröm var att bli flygvärdinna, gift med en bra man och få 4 barn. Leva och bo i mitt eget land, i vår kultur och natur. Jag kan fortfarande känna dofterna från barndomen när jag umgicks med mina barndomskamrater, fiskade med min kompis på fritiden. Jag minns hur kul vi hade när vi dämde vattnet i bäcken, såg fiskarna hoppa och knackade dem i huvudet med stenar. De som vi visste var goda och ätliga la vi i kastrullen. Vissa dagar jagade vi fåglar och andra dagar letade vi efter skorpioner. Vi var så glada, för detta kunde vi barn göra och bidra till självhushållningen. Ibland dyker dofter upp och ger mig starka minnesbilder från min barndomsmiljö, som alla frukterna som fanns att plocka omkring vårt hus och i byn. När det var hett och solen gassade kämpade jag mig upp i papayaträdet för att nå den goda frukten. När jag äntligen fick tag på den skalade jag den och åt. Ibland åt jag också kärnan, trots att den smakade hemskt. Jag hade fått lära mig att svälja den som en medicin mot magsjuka. Över hela världen är barnens och de ungas villkor olika, trots att de lever i samma land, i samma familj. Det som hände mig före kriget kan hända barn överallt i hela världen. Min bästa kompis Anna-Maria hade det bra och mina systrar slapp gå igenom det jag fick uppleva. Kapitel 1. Sagornas helande kraft. Min berättelse börjar långt innan jag föddes i Burundi, ungefär år 1930. Den har fortsatt att följa mig under hela min uppväxt i Rwanda och Kongo. Låt mig berätta. Rwandas mörker föll, hastigt som en rullgardin som plötsligt dras ner. Det var kväll och snart natt i Afrika. Stjärnhimlen tändes. Barnens stoj och lekar hade upphört. Allt var så tyst. Bara ljudet från den sprakande elden och några fåglar i fjärran kunde höras. Jag satte mig ner på marken, drog upp benen under mig och rättade till min blå klänning. Den var den enda jag hade och egentligen min skoluniform. Nu satt jag bara och väntade otåligt på att mormor skulle börja berätta. Det var mormor som lärde mig berätta. Utan henne hade jag inte kunnat berätta det jag nu vill dela med mig av. Hon var inte skolad, utan en äkta afrikansk naturmänniska. Hon hade sitt eget sätt att laga mat, att prata och att uttrycka känslor av sorg och glädje. Hennes kropp var inte fysiskt stark, men hon var stark psykiskt och mentalt. En gång undrade jag, varför är du alltid så tyst på dagarna, mormor? Hon svarade som så ofta med en liknelse. Jägaren som långsamt och tyst smyger fram kan lättare fånga en elefant, och den som går långsamt och tyst kan fånga fåglar med händerna. På dagen var mormor verkligen tyst, men när kvällen kom berättade hon alltid en saga för mig. När hon berättade tittade hon aldrig på mig, utan riktade blicken mot fjärran samtidigt som hon lagade mat. Från hennes kopparfärgade lergryta som blivit svart av sot och rök kom doften av kassava, bönor, lök och av den röda palmoljan. Röken och gnistorna från elden letade sig uppåt. Det skulle dröja ännu en stund innan maten var klar. Mormor, i sin långa bruna kjol, svarta blus och blommiga sjal på huvudet, satte sig på sin pall, den trefotade. Hon brukade plocka upp ett torkat tobaksblad som låg på en av stenarna vid elden. Smulade sönder tobaken i handen, knycklade ihop det, stoppade det i pipan och tände med en sticka från elden och började suga. Hon drog några blås, spottade som vanligt några gånger och sköt in några vedpinnar i elden. Det kunde irritera mig att det dröjde så länge innan mormor började berätta på kvällen, samtidigt som jag så väl visste att hon aldrig berättade utan att ha gått igenom alla sina rutiner. Jag hade en väldig respekt för min mormor och visste att jag inte kunde påverka henne. Ibland kändes väntan outhärdligt lång. Den utdragna proceduren gjorde mig trött och dåsig. När hon var färdig, plötsligt, märkte mormor att jag höll på att somna. Då började hon berätta. När hon berättade var det som om tiden